Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vad står om dig på Wikipedia?
Vad det står om mig på Wikipedia?
Vet du vad som hände nu förresten?
Nej.
Vi drog igång. Vad brant det var. Vi hade så trevligt och sen så började jag
jobba. Du smög, du är ja precis som en sån här journalist så där, att man vet inte, och så efter en stund bara, du vet att det här är bandat, vi är klara. Du kan gå nu.
Nej, inte riktigt än.
Jag vet inte vad som står. Det står väl det man har gjort, gissningsvis.
Genom åren, både internationellt och här hemma i Sverige, är det många stora stjärnor som känt sig kallade att ensamma kliva upp på scenen med en mikrofon. I franska serien Ring min agent ägnades ett helt avsnitt under senaste och sista säsongen åt att stjärnskådespelerskan Sandrine Kibelin tröttnat på sitt jobb och är fast besluten att ägna sig åt stand-up comedy istället. Hur det går i just det fallet, ja, det får du ta reda på själv, men det är lite av en sanning i branschen att det ofta är väldigt svårt att lyckas med stand-up när du tidigare känd som eller för något annat. Henrik Hjelt var närmare 50 och mycket etablerad som rolig och sympatisk i tv. Dels som en del av fasta paneler, framförallt den i parlamentet, dels som skådespelare när han gick upp på scenen för att göra stand-up för första gången. Hur det gick och vad som föranledde detta fokusskifte i hans karriär om en liten stund. Henrik har också gjort komiska roller som skådespelare i film och tv, och vad han vill göra mer av, det diskuteras också i Värvet avsnitt 461 med Henrik Hjelt.
Du går inte in och gottar dig ibland på Wikipedia och tänker vad mycket jag har hunnit med.
Nej.
Nej.
Nej, men det kanske man skulle göra i dessa coronatider, att titta tillbaka och bara, jo, men jag har ju ett jobb.
Ja, just det.
Eller hade. Mm. Nej, men det går bra faktiskt. Att, shit, vilken tur man har haft.
Vi ska prata om vad du håller på med alldeles strax, men jag tänkte bara... Också för att eftersom din Wikipedia-sida var lite tråkig och lite knapphändig, så gick jag in på Flashback istället. Helvete vad skralt det var, du.
Ja, fast jag hörde från någon att de hade varit inne och där det stod att jag var väldigt kort.
Det var precis det. Det var en två sidor lång tråd om din längd.
Jaha.
Och det var någon som hade gjort affärer med dig och som berättade hur lång du hade känts då.
Okej. Okay.
Ja. Någon hade köpt en bil av din fru också. Och ja, då upplevdes du som någonstans mellan 1,90 och 200 centimeter.
Oj. Mm. Okej. Okay. Ja, det, jaha, ja, precis. Vissa är man lång för och andra är man kort för. Jag vet inte. Mm.
Nej, men det där är ju också någonting, hur lång aura man har. Hur långt känner du dig, Henrik?
Ja, du, det har väl med självförtroendet att göra.
Mm. Dagsform?
Ja, jag tror, ja, faktiskt. Mm. Att ibland så känner man sig stark och bra. Mm. Och då växer man. Och det är ganska intressant, tycker jag, hur man... Medan andra dagar, om man inte har gjort något så... Eller ja, man rannsakar sig själv ganska hårt hela tiden. Att, vad är det här? Alltså, för att, inte för att racka ner på sig själv, men för att utveckla sig. Och då när man kanske inte är sin starkaste stund, då upplever man sig nog som ganska liten.
Jag har tänkt också på att mitt grundutseende kanske gör... För att jag har funderat på vad det är som gör... Nu är inte jag känd på det sättet som du är. Du har ju liksom ett ansikte. Men om jag, det är väldigt sällan som folk går fram till mig liksom på stan.
Jaha.
Det kan hända kanske om jag åker till Göteborg eller så. Men här i stan så är det nästan aldrig. Och det tänker jag har att göra med hur jag ser ut i grunden. Att jag ser sur. Alltså att jag ser bister ut.
Gör du?
Den där jäveln vågar man inte närma sig, tänker de kanske.
Nej.
Men du å andra sidan, du har ju en lite gladare uppsyn.
Okej, okay, så att jag är ofarlig.
Nej, det vet jag inte. Men,
men det är kul uttryck du har med ditt grundansikte som är, okay, som är när man går runt.
Hur blir du liksom närmad på gator och torg?
Nej, de kommer ju fram och är glada.
Ja,
det är skönt.
Ja.
Fast det har ju hänt när man har gjort någon roll. Jag kommer ihåg för länge sedan var jag med i någon sån här där jag var polismördare. Och då kom det fram människor och sa liksom, usch, hemsk du är. Du vet. Ja. Och först så tog jag åt mig. För man vill ju på något sätt vara omtyckt. Men sen så kom jag fram till att det där måste ju vara ett väldigt bra betyg för insatsen.
Mm, herregud.
Att de upplever en som obehaglig.
Men gav det där med, alltså, det ser ju på ytan ut som att du har gjort mest comedy, men har du velat liksom dra dig åt ett mer versatilt håll eller vad man ska säga?
Ja. Vilket är nog så svårt av någon anledning. Mm. Men det, nej, det var väldigt roligt att få göra andra karaktärer. Eller mer riktiga på något sätt. Alltså, hur ska man... väldigt ofta så drar man ju komedi lite åt ett håll. Eller för, alltså det händer något som gör att kanske karaktären inte är 100-procentigt verklig och trovärdig på något sätt. Samtidigt så måste du ju vara trovärdig i komedi för att det ska bli kul. Mm. Annars så kan man ju inte känna med person eller situation. Men det hade varit kul att göra mer film, absolut.
Mm. Ja. Men vad gör du just nu?
Just nu är det ju digitala gig. Alltså gig är ju uppdrag. Så att nu har ju alla sadlat om och förstått att vi måste ju fortsätta träffas på företag eller förening eller vad det än är. Och då äger ju det rum digitalt idag. Så att då, det har blivit lite sånt istället då.
Men kör du liksom stand-up på Zoom? Så att...
Ja, lite. Men jag har ju inte kört stand-up jättelänge.
Nej.
Och har en evighetsbank att ösa ur. Och grejen är den att köra stand-up för publik är ju en sak. Om man testar nytt material och du får en instant feedback. Liksom. Humor är ju... Det är ju som, ja, det är digitalt. Det är ettor och nollor. Skratt eller inte skratt. Och det får man ju inte framför kameran. Så att de gånger jag har kört så kör man väl det material som jag vet fungerar. Som man har kört förut.
Och då ser du på skärmen ändå att folk skrattar liksom?
Nej, alltså, nej, man ser ju ingen utan det är bara en kamera som länkar ut till alla.
Men gud vad jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt så att helt plötsligt så får man liksom för sig att ja, men de kanske har gått nu.
Jag tänkte att du i alla fall skulle ha det där rutnätet med lite...
Ja. Ja, det hade ju varit bra.
Ja.
Det är bra tips, tack.
Det har du inte fått.
Nej.
Nej.
Utan det bara länkas ut till alla möjliga som då sitter och tittar. Men...
Åh gud, jag får ont i magen för dig.
Ja, det är ju, alltså för kameran är ju bara ett dött öga.
Mm.
Och så ska man ha energi. Vilket gör att jag beundrar till exempel om vi tittar på Mellon. Att inte ha, jag menar att kicka igång pulsen på Friends Arena för ett eller två år sedan som artist. Det fattar man. Men att, så jag tycker folk är jätteduktiga som gör det.
Jag tänkte på Melodifestivalen att det var så speciellt att de ändå hade lagt på publik, va?
Ja.
Ja, det är ju någonting med det. Jag vet inte vad man ska känna.
Nej,
kring
det. Det är tveeggat svärd tycker jag. Där man på ena sidan så tycker man det känns som att man tar ut segern i förskott. Eller... Jag menar, lite det där att jag är så bra så jag lägger på lite skratt här. Det känns lite förmätet kanske. Men samtidigt så är det ju så att det förmedlar ju en känsla och stämning även in i tv-soffan.
Mm. Jo.
Men det, utan att hoppa in i den diskussionen så kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv när man spelar så är det ju vansinnigt skönt att ha publik.
Mm.
Som ger... Alltså, det händer ju någonting. Det är, så enkelt är det ju. Så att,
Du, jag tänkte bara på det här. Du har ju liksom gjort en du gjorde liksom en medierunda för ett par år sedan senast. Så att det, liksom min research är ju då eventuellt lite daterad. Men då var det ju ganska mycket snack om ditt produktionsbolag. Det var inte så mycket snack, men det nämndes.
Ja.
Rullar det?
Ja, ja, det var ju lite av en lifesaver kan jag säga.
Mm.
Jag fick vara med, det hela började faktiskt med att jag... träffade personer som oftast jobbar med idrottsstjärnor i form av att de träffar idrottsstjärnor och tittar på vad ska du göra sen, för att man har ju bara en viss period och då ville de testa det på artister eller skådespelare. Så då fick jag förmånen att bli ransakad på något sätt. Och det var ganska intressant att få reda på vad folk egentligen tycker om en. För de har ju då frågat x antal 100 personer från Malmö till Piteå mellan 15 och 75. Vem är Henrik? Vad är han bra på? Vad är han dålig på? Alltså, vet, väldigt, alltså fakta.
Mm-hmm. Mm.
Och så sa de, det här är du.
Okej. Okay.
och vi rekommenderar att du går hit, du tänker så här, du gör, du vet, och så alltihopa. Men då sa de
men
att...
vänta nu, alltså, är deras affärsidé att folket ska bestämma?
Nej. Nej, de är med och coachar och utvecklar och peppar.
Vad Michel Tornéus ska göra efter karriären, så att säga.
Ja, och också hur man ska bli långsiktig.
Okay.
Och ta hand om sig och sitt varumärke.
Och det vet svenska folket?
Nej, men de kan ju ge dig en indikation på vad du, kanske inte egentligen vad du är bra på, men vad du har levererat på.
Okej. Okay. Vad man upplevs som. Ja.
Jag menar, jag ser mig som en person, men samtidigt så är man ju lite av en produkt i media. Mm. Liksom, var ska jag synas? Var funkar jag? Var funkar jag inte? Och, alltså så enkelt är det ju. Så det var jätteintressant hur de tittade och sådär. Men då kom just den här frågan upp. Vad händer om telefonen slutar ringa? För det kommer massa briljanta nya talanger och alltihopa. Och det var ju lite av en käftsmäll, för jag hade ju, nej men jag kommer ju jobba tills jag stupar liksom. Mm. Men så tänkte jag, nej men det kanske är så då. Så då kickade vi igång ett litet produktionsbolag, vi tre stycken, och fick lite uppdrag och sådär.
Förlåt, och det här hade ingenting med de här coaching-människorna
jo, den, att göra? Jo, de hade ju initierat tanken hos mig.
Ah, okay.
Att mm. Okej, men det är väl lika bra att ha ett litet bolag också.
Vad upplevde svenska folket kring dig då?
De ville faktiskt se mig mer i film, så det blev jag glad över. Ja. Men sen har det inte blivit. Jag får skicka in den undersökningen till alla så här filmbolag och bara titta. Mm. De vill ha mig.
Ja, men det är det inte jättesvårt, tänker jag, att vara liksom 50-55,
ja,
vit man och tävla då mot de där som har jobbat i 35
ja,
år.
Ja, nej, det gör du ju inte.
Om filmroller.
Ja, liksom. Nej, det är ju kört. Så att,
ja, du fick ju en roll i Åsa Nisse.
Och där var jag den enda lite kända som var med.
Ja, jag tittade faktiskt på den igår just för att du var med.
Okej.
Okay.
Men du råkade nysa i min scen, så du missade mig.
Nej då, du förekom ju flera gånger.
Ja.
Ja. Men det var kändistätt.
Mycket.
Vet du, förlåt att jag, så här, jag känner mig så himla splittrad och amatörmässig. Men vi ska tillbaka till vad svenska folket tyckte om dig, förutom det här med att de vill se dig mer i film. Ja. Men min snusdosa är supertom.
Ja.
Förlåt, svenska folket vill se dig, ja, mer i film.
Nej, men det var, alla möjliga synpunkter som var intressanta. Bland annat så bara, ja, men man vill ju lära känna honom mer. Mm. Så det var prat och så bara, aha, ska man ha sådana där hemreportage? Och det har jag jättesvårt för. Mm. Jag kan vara personlig men inte privat. Så jag vill inte att någon kommer hem och fotar hemma hos mig. Och här äter Henrik med barnen och så vidare. För jag ser inte vad det ger. Så att det, men det kanske är, ja, alla är olika. Så att, men jag har svårt för det.
Mm.
Vilket också jag har i sociala medier som gör att jag är ganska dålig på... lägga upp grejer på Insta och sådär. Det är väldigt få inlägg alltså. Mm.
Ja, det är svårt. Ja, det är när du har varit med någonstans. Så
ja, för då känner man, jo men det här kan jag ju. Men annars så är det svårt. Men det har varit skönt och det bolaget tuffar ju på nu.
Vad heter det?
Planet Nine.
Och vilka är det förutom du?
Det är Niklas Nyberg, filmare, och Johan Roystedt, kreatör... och ja, allt efterarbete. Men också att han är med lite på regibiten.
Okay.
Så det är vi tre, men sen så och ibland är det fler som sagt, men det är per projekt som alltid med. Men vi är ju små och men gör internfilmer, reklamfilmer, och ibland kommer vi på större grejer, alltså tar in stora digitala event eller tv-format, men då får vi ju gå till större produktionsbolag.
Okej, okay, alltså,
och samprodda.
Så du kan komma med en idé på ett, ja, på någon slags tv-program och så går du till kanal, säljer in det och sen så häktar ni på Jarovski.
Mm. Just det.
Så att säga.
Ja.
Ja. Okej. Okay. Och vad har ni fått ur er? Hur länge har ni funnits?
Vi har funnits i... ja, alltså funnits har vi nog gjort i alla fall en 5 år... Sen har vi ju inte skjutit iväg av den enkla anledningen. Och vi satt just och hade träff med revisorer och så bara, fan, det sticker inte liksom. Och då skrattade de och sa att, ja, men hur mycket jobbar ni egentligen med det här? För ni alla är iväg och gör egna saker.
Mm.
Och tävlar då med andra produktionsbolag som jobbar 120% bara produktionsmässigt. Så då tog vi ett beslut att det får leva sitt liv utan att bli jättestort och känt och häftigt. För vi jobbar tillsammans i det när vi behöver och känner för det.
Mm. Så det kommer aldrig bli en Peter Settman så att säga?
Nej. Nej. Nej, den evighetsmaskinen är ju... Och han gjorde ju bara det, liksom, jävligt duktigt och fokuserat. Vilket man behöver göra. Så att...
Men han har inte varit helt betydelselös för dig?
Nej, absolut inte.
Konstigt ställd fråga, men du förstod den i alla fall.
Ja, alla bara, vänta, vad menar du? Nej, utav flera olika anledningar. Att han kunde visa att man är affärsmässig men jävligt yvig och busig. Och han kan jobba mycket. Väldigt mycket. Och har ju ett driv och allting. Och sen har vi ju gjort saker tillsammans såklart. Så att,
Och har ni något projekt på Planet Nine nu?
Just nu har vi inte. Nu är det till att pitcha.
Okay.
Så vi har... Ja, det där är... Man går upp, tycker att det här är guld. Och så kommer man tillbaka och bara, nej. Så får man göra om och sådär. Och det har ju att göra med vad kanalerna vill ha. De går ju ut ibland och säger att nu letar vi efter sådana här program i den här målgruppen. Och, så det är ju inte alltid att man kan bara komma på en vad man själv tycker är en briljant idé och gå upp och trycka in den. Liksom.
Jag tänkte att det där med att utveckla för tv, för jag har vänner som har jobbat med det och som kanske lite grann har bränt ut sig på det också. Det finns ju en sorts människa som sitter på utvecklingsavdelningen år ut och år in och verkar liksom må bra i det. Men hur man än vrider och vänder på det, så den bästa liksom utvecklaren i Sverige, vem det nu skulle vara, måste ju ha 9 projekt som inte fäster. Som man har investerat jättemycket tid och energi i. Det är liksom det är ett dåligt yrkesval ifall man vill ha mycket bang for the buck.
Väldigt, ja.
Då är det bättre att bli tidningsutdelare till exempel. För då är det ju 100% varje morgon.
Nej, de människorna som bara sitter på utveckling beundrar man ju att... För det är ju också det att de är vissa som man har träffat där som är fullkomligt briljanta människor som är med och utvecklar som inte är med sen. Och förverkligar den här babyn man har värkt fram. Liksom. Det beundrar man. För där vill vi alltid, på något sätt vill man ju vara med.
Mm.
Och se ja, från ax till limpa.
Vet du att det är 25 år sedan någonting idag? Eller i år? Vad är det?
Som?
Ja, precis. Vad är det som fyller 25 år i år, Henrik Hjalt?
Ja, i och med att du sitter här och tittar på mig så är det väl, då har ju jag, började jag 96?
Första gången du var med i tv, ja.
Ja, 25-årsjubileum. Mm. Det måste man ju fira.
Ja, det måste du verkligen.
Ja.
Du får ringa Erik Blix och gänget.
ja, det gamla detta har hänt gänget.
Ja, det var väl ni?
Ja, det just det, ja.
Mm. Mm.
Vi började ju egentligen i Uppsala. Med ett gäng som hette Humorator som var Ulf Kvensler som gick över mer till manus och är manusförfattare idag.
Vår tid är nu.
Ja, för att nämna en. Ja, precis.
Det gick ju bra.
Ja, jag tycker det va. Det känns som att han hade något där. Nej, men, och sen Mikael Tornving.
Mm.
Och Mattias Conny. Alltså vi var ett stort gäng. Som hade väldigt roligt och satte upp saker tillsammans. Och fick göra tv i Uppsala först.
Okay. Mm.
För det var på den tiden TV4 hade lokalstationer. Överallt.
All right.
Och då hade de en lokalstation i Uppsala. Och det roliga var ju att det här var ju i en tid när de som även hade lokalstationer inte riktigt visste vad tv var själva. Alltså du vet, det, man känner att man är gammal när man säger det. För det handlar ju om att man det var kommersiell tv och det blev lokalkanaler och så de hörde av sig när vi gjorde en show och så sa de, vill inte ni göra lite tv? Och det tyckte vi var fantastiskt, det är ett stort kliv tyckte vi. Mm. Så det gjorde vi. Och på första mötet så trodde vi att, jaha, så vad ska vi göra? Jaha, det är ju det som är frågan. Så vi fick göra vad vi ville.
Vad hade det varit för content i era shower?
Allt ifrån supertrams till lite mer underfundig, samhällskritisk, ja, lite mer spetsig.
Det var satir-ish, ja. Liksom.
Ja, det var det.
Som det sen blev också i ja. TV. Mm.
Så då gjorde vi då det här programmet för TV4 Uppsala som hette Centrum i fokus.
Okej. Okay. Mm.
Och sen hörde ju SVT av sig. Mm.
Då var det ju, då får jag modifiera min research här. För att då var det förmodligen mer än 25 år sedan du var med i TV. Men rikssänd TV.
Ja, rikssänd. Riktig TV. Nej, men det var nog samma år kan jag tänka mig. Okay. För det gick väldigt fort. Mm. Vi hann göra 6-8 program i Uppsala innan det sprang vidare på en gång.
All right. Och då var det lite så här peruk och...
Ja, vi fick ju göra allt själva. Mm. Vi byggde vår egen studio och alltihopa. Men det var väl som detta har hänt kan man säga. Med en studio där vi gjorde reportage ut. Så att det var en förlaga till detta har hänt.
Det är intressant tycker jag. För jag tittade på detta har hänt nu när jag skulle intervjua dig.
Mm.
Hur länge sedan var det du kollade på det?
Oj, jättelänge sedan.
Mm.
Det var sist, vi träffas ibland det här gänget med Humorator.
Okej,
okay, och så har vi lite kul ihop. Och då tar vi ju fram gamla, idéer, alltså gamla VHS-band eller Betamax. Och tittar på och skrattar åt att, hur tänkte vi? Men det är väldigt roligt.
Ja, det är svårt med satir. Att ja. Det skulle liksom... funkar 25 år senare.
Mm.
Det var en grej som jag tyckte var väldigt kul. Men nu ska jag också sägas, jag ska inte se, det känns olämpligt eller opassande nästan att jag ska sitta och recensera ett 25 år gammalt tv-program och att du ska stå till svars för det. Men det var ju mycket som var superdaterat som inte funkar bara. För att ja. det var någonting med portohöjningen där du var med i första avsnittet av detta har hänt. Liksom, att det hade blivit dyrare att skicka post bara. Vilket, man hade höjt priserna på frimärkena från 3,80 till 5 kronor. Vilket ni gjorde då en ganska lång sketch på. Men en grej var jätterolig och där var du tyvärr inte med. Men det handlade om Göran Perssons vikt bara. Alltså, ja. Det var väldigt roligt fortfarande.
Ja, och den var... Det roliga i den är ju att den är ju dubbelt rolig i form av att den första, det är egentligen två inslag. Jag vet inte om du såg bägge.
Jo.
Ja. Där det gick ut på just att vi gjorde den första där vi drev om, för den kommer jag ihåg, att vi drev om hans vikt.
Mm.
För vi såg en intervju med Karlsson.
Ingvar.
Mm. Precis, som skulle kommentera Göran Persson, sin efterträdare. Och då var Karlsson duktig och sa att nej, men det kan jag ju inte göra. Han har ju bara varit en månad som statsminister. Alltså jag kan inte, jo men säg något tyckte reporten. Nej men jag kan inte. Och då satt vi och tyckte att det där var ju bra gjort att inte hålla på tycka till. Men vad hade han kunnat säga? Mm. Han hade ju inte tagit några beslut, det hade inte hänt något. Och så satt vi och spånade och så kom vi fram till att jo, men det enda han kan kommentera är ju vikten. Mm. Och så gjorde vi det. Och det blev ju anmält.
Mm.
Och vilket då... Men så blev vi friade. Och självklart så gör man ju en uppföljare en vecka senare på den. Liksom, där man tog in... Kommer inte ihåg vem det var som fick spela någon från...
Granskningsnämnden.
Ja. Mm. Som då drog exakt samma manus ett varv till.
Mm.
När man sa, varför blev vi friade? Jo, men han är ju tjock och... Så den var, och den betydde mycket för självförtroendet då, därför att då märkte vi att så länge vi inte klassar, alltså att det inte blir förtal eller att man är, för det är ju en gräns som man vill tassa på men inte gå över. Så att, men det är intressant att du tar upp gammalt, för du sa att du inte ville recensera gammalt material.
Nej, men det är också, ja, poängen var väl helt enkelt att det är svårt för satir att åldras.
Ja, alltså det där finns ju, det där är ett jättekul ämne att prata om, tycker jag, i form av att för vissa saker håller och vissa inte, och kan man hitta nycklarna för det? Det vet jag inte. Men också just det här att bli recenserad för gamla saker är ju lite kul, för att den här gränsen flyttas ju både framåt och bakåt för vad man har gjort och sagt. Och att jag kanske gjorde något för 10 år sedan som var helt okej och roligt, som idag inte är det.
Mm.
Och då är det väldigt svårt att ibland ställas till svars för att jaha, det här har du, ja, men det, alltså, det är svårt.
Ja, men jag tänkte på det också nu när jag så här googlade dig, att Johan Kronemann var precis här.
Ja.
Den boken låg framme tills du kom, då kände jag så här, nej, men jag ska nog flytta på den nu. Att inte liksom strö salt i några gamla sår.
Ja.
Minns du alla hans sågningar, så att säga?
Jag har väl fått både ris och ros av
honom. Ja, men det har du verkligen.
Så att det är spännande. Och där, jag har ju ett problem med mig själv där man, det är klart att man får tycka till och man ska recenseras och sådär. Sen ibland kanske det går väldigt långt. Man har varit med i ett sammanhang, jag tror att det var han som recenserade att jag hade varit med i någon gala, va?
Mm, Idrottsgalan 2017.
Just det.
Mm.
Och han gick inte ut och recenserade en dag efter, som alla andra gjorde om galan, liksom, hur var den och sådär. Utan han väntade tills det kommer fler läsare.
Fast är det inte det att han har den där krönikan på sån dag?
Nej, det kanske det är. Ja. Men jag var ju med i, jag tror vi klockade in på lite över 2 minuter.
Okej.
Okay. På en gala på 3 timmar. Mm. Och den gick han loss på.
Okej.
Okay. Och det gör ju ont.
Mm.
Men samtidigt, och det är många som inte läser kritiker eller liksom bryr sig och säger att de har fel och sådär. Men jag försöker alltid förstå, okej, okay, för att han kanske inte är ensam om tanken. Liksom, kan jag lära mig något? Kan jag se något? Kan man göra om det här? Och, så lite så lyssnar man ju. Även om det i grund och botten handlar om att jag går in och gör något. Och ibland är det bra och ibland inte. Liksom, och det får man vara beredd på.
Men på vilket sätt blottlägger det här ett problem du har med dig själv, som du började med att säga?
Att jag har blivit, jag har nog blivit bättre, men att våga vara sig själv. Just till exempel inom stand-up så måste jag gå upp och vara mig själv. Dra mina tankar och idéer och funderingar. Och inte bara sikta på vad som är roligt.
Mm.
Och det är en ganska stor skillnad mot att göra komedi till exempel i tv. Där jagar man ju skrattet. Medan i stand-up så vill jag ibland kanske inte ha ett skratt, utan jag vill att det ska vara tyst och alla sätter skrattet i halsen och tänker efter en stund.
Mm. Kan du ge något exempel på den typen av liksom eftertanke som du ändå vill få in?
Nej, men det kan ju handla om hur vi som människor är, eller politik, eller företeelser, och hur snabbt vi springer. Och det går ju att göra humor på det, men också att få alla att känna igen sig i en situation och att okej, okay, shit, det där har jag gjort. Det kanske inte var så bra.
Mm.
Och att skratta, det är kul att få människor att skratta åt andra som har gjort ett fel och sen vända på det och få alla att inse att de själva kanske har varit där och tassat.
Mm, just det.
Och att vi får lära oss att vara lite försiktiga ibland.
Men då låter det som att, för att du liksom tog ju ner din stand-up lite initialt här och sa, jag har inte hållit på med det så länge.
Nej.
Men det här låter ju ändå som så här, det här är inte nybörjarkursen på Norra Brunn.
Nej.
Nu är du inne på, alltså, allvarligt parti och så.
Ja. Jo, för att man kanske kommer in också längre fram i processen. Det tog en stund för mig att börja, just därför att vara helt okänd och börja är ju väldigt förlåtande, för att vad har du att förlora på något sätt? Medans jag kanske har byggt en tanke runt mig själv som är, ja, men han är ju rolig.
Mm.
Och då måste man ju ställa sig själv frågan, ska jag verkligen gå upp på scen och riska det genom att köra stand-up?
Mm. Mm.
Eller ska jag låta folk bara fortsätta tro att jag är rolig på ett väldigt kontrollerat, regisserat sätt? Så att Men det finns faktiskt en... Det hela började med att, om vi kollar på just stand-upen, så var det att jag var med i en musikal som hette Spamalot med Eric Idle och Monty Python-gänget.
Mm. Fick du träffa Eric Idle då? Han var här, va?
Ja. Mm.
Jag med.
Ja?
Ja.
Jaha, du fick till och med tala med honom, eller?
Ja, ja. Vi hade med honom i Breaking News, tror jag.
Så att, okej. Ja. Mm. Häftigt.
Mm. Jag har tagit på honom. Och vice versa. På ett helt normalt sätt. Alltså. Ja, okay. Skaka hand och så.
Ja.
Kanske en klapp på axeln. Ja.
Det är stort, eller hur?
Ja, det var det.
Och det var ju superhäftigt. Att han kom och tittade. För han kan ju inte ha förstått något. Eller det gjorde han ju inte, sa han ju. Men han kunde den ju så bra.
Mm.
Och kunde fortfarande komma med små tankar och idéer. Även om han inte förstod.
Vad hade han för feedback, minns du?
Han hade några små tips på hur man skulle röra sig eller säga några små saker i olika situationer.
Okay.
Som vi gjorde och som förhöjde. Alltså det, och det var häftigt. Mm. För då blev man ju ännu mer starstruck. Att det inte bara blir av en person, utan att märka att okej, okay, det finns ett genuint hantverk här. Mm. Det här är proffsigt. Så att det, ja, men det är ju som att titta på en mekaniker i Formel 1 som skruvar på en skruv och så går bilen lite bättre. Då blir man sådär, det där är kunskap.
En bild jag inte hade valt, men absolut.
Ja, jag tyckte den kändes bra just nu.
Ja. Nej, men är man Formel 1 intresserad så är den säkert perfekt.
Ja. Ja,
hur som helst, det fick dig att börja med stand-up.
Ja, därför
eller ta upp den igen, ska vi säga.
Just det, om vi går tillbaka till... Ja, men det var efter en föreställning vi hade spelat. Den gick ju hur länge som helst och var en formidabel succé. Och då vid ett applåtack så står man framme vid scenkanten. Och kungen var i salongen. Och Henrik Dorsin spelade ju kungen i uppsättningen och hade varit lite rolig med att det tydligen var fler kungar i salongen och sådär och skojade. Men då står vi där och då är okej, okay, så jag har Henrik Dorsin, Johan Glans, Adde Malmberg, Kim Sulocki, Nina Söder. Alltså du vet, fantastiska människor. En grym jäkla ensemble bakom som jobbar hjärnet. Sceneri och kostym. Och där föddes tanken så här, okej, okay, men vad har jag gjort då? Alltså inte för att ta ner sig själv, utan jag har ju dansat och läst repli. Alltså jag har gjort det jag ska. Men du vet, och då kände jag att nej, nu måste jag stå där i bara jeans och t-shirt.
Ja, jag tror jag förstår. Och det här är ju intressant. Det här återkommer jätteofta med liksom kanske lite mer traditionella skådisar också. Att man så här vid någon punkt är lite trött på att vara en flipperkula i ett spel.
Mm.
Och bestämmer sig för att skriva manus eller en roman eller what have you, för att liksom ha kontroll på hela processen.
Ja, och testa sig själv, att stresstesta sin förmåga. Men det gäller ju att vara försiktig. Mm. Alltså, tanken föddes där, men sen gäller det ju att vara lite försiktig, för att det finns ju exempel på många som bara, nej, nu ska jag förverkliga mig själv. Och så känner man att nej, gör inte det. Du är jättebra för det du gör. Var kvar där. Så att, men nej, det var viktigt. Det var...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Har du, jag vet att du liksom har fått prata om det här i andra intervjuer också, men kunde du ens liksom gå ner på Big Ben och köra oannonserat och sådär?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Utan kastades in i det hela rakt av i en turné. Mm. Västkusteffekten.
Okay. Mm.
Så det blev ett elddop som hette dugat. Mm. Okej. Okay. Och det är ju väldigt kul, för i stand-up är det ju så att man kör, och då kan man ha olika tider. Det vill säga att okej, jag är ny, jag kör 3 minuter som jag har skrivit, eller en 5 och en 10, och sen så går det liksom uppåt. Desto mer material du har, desto mer bra material, eller om du är känd och... Och då var det så kul, för då var det så här, ja, men då kör du och du kommer landa på totalt 20 då. Mm. Och jag bara, ja, men då sätter jag ihop lite material här.
Jag fnissar, för det är så mycket.
Ja.
Ja, det är ju väldigt mycket.
Ja, det är det. Det kanske vi ska säga. Det är abrupt. Alltså det är absurt, därför att man brukar få 3 minuter.
Mm.
Och det, många slipar ju på sin första 5 länge. Och gör om, och det kan ju bara vara att man ska byta plats på 2 ord i stort sett, så funkar rutinen och sådär. Så det var ju ganska svettigt att gå upp och göra 20 som ny. Men, och där är ju i och för sig fördelen att man är igenkänd, så att folk lutar sig tillbaka och bara, ja men vi, det, många tror ju att, ja men han har ju jobbat, då har han gjort stand-up. Mm. Så alla trodde ju att det här kan han.
Hade du någon så här tips från coach? Ja, men vet ni vad? Det går så jävla dåligt. Vi kör tips från coachen. Säg något bara. Nej.
Nej, inte såna. Så. Däremot så blir det att jag bollar mycket med publik. Mm. Det gör man. Eller man, jag. Mm. Jag tycker att det är jättekul. Och då kan det ju hända att man lämnar manuset. Mm. Och det blir här och nu känsla. Vilket är jättekul. Det enda som jag har svårt med är att hålla min tid. För jag har ju ett manus som man kanske har klockat. Och så kan jag det. Och sen ska man... Och så bara, ja, jävlar vad kul vi har här nu. Och så börjar man bolla och spinna loss med publiken. Och då... Så ibland så får jag så här... att hon viftar där bak att det räcker nu.
Lampan blinkar.
Ja.
Okej. Okay. Ja, nej men men funkade det direkt då eller har du liksom?
Ja, det gjorde det. Mm. Annars så hade jag nog lagt av och börjat snegla på hagelbrakan på väggen. För det är ju där man befinner sig. När det går bra, då är man odödlig. Och när det inte funkar, så då går ju jorden under. Och då är det bra att träffa de som är lite äldre och varit med länge i branschen som plockar ner den och säger att ja, du, tror du att det är så jävla stort och viktigt? Du råkade, ja, du kanske inte sopade hem en succé på den här lilla stand-up-klubben, men jag tror inte att världen stannar för det. Så det är ju skönt att ha.
Men är det Schiffert som har sagt att man ska bomba 100 gånger? Är du uppe i det? Nej.
Nej, inte i ett totalt gig. Men i nya tankar och korta delar och idéer. Ja, där har man ju. Där man tycker själv. För det är det jag har lärt mig också. Att man kan sitta hemma på kammaren och skriva något. Och bara, det här är bra, det här är guld. Det här är humorguld. Och så går man upp och kör det. För jag har ju hela bakgrunden till skämtet. Så där får man ju lära sig ett hantverk. Ja, men du måste få med alla på den här resan och berätta. Mm. Så att, nej, men ett par gånger, ja, visst har man bombat.
Men har du skrivit nu även under pandemin?
Ja, på ren disciplin.
Okej.
Okay. För att jag har inte testat det så mycket. Vissa saker har jag testat. Men
på de här märkliga som...
Ja, alltså det är ju så svårt. Mm. Det går ju inte att testa på så sätt, tycker jag, nytt material, för att jag får ingen reaktion. Men visst fortsätter man att skriva och hålla igång, för det måste man ju. Och det är ju så mycket. Det är det som är så orättvist. Det blir någon slags moment 22. Vi är i en period i historien som är fascinerande med pandemi och hur vi stänger ner och samhället och hur vi påverkas och... Så det finns ju en enorm källa att ösa ur. Men vi har ingenstans att göra det. Och samtidigt så är man ju lite pinsamt medveten om att man sitter och skriver jättemycket nu som man tycker är jättekul. Men när det här är över, då vet det fasken om folk vill lyssna på den där tragiska skiten som ägde rum, utan då vill alla ha kul igen.
Men du har inte testat att göra typ, du vet, dammig referens, men Stefan Sauks tillfälligt avbrott. Eller liksom, ja, Sven Melander som har pratat på Facebook liksom. Det känns som ett format som skulle kunna passa dig.
Ja, kanske. Nej, jag har inte provat det. Nej. Men tack för tips. Det, ja, kanske det var, man det var verkligen skulle det.
Jo, min surt förvärvade poäng då, 30 minuter senare, med att det var 25 år sedan du var med i TV första gången.
Ja.
Är ju liksom, hur ser du på den här, hur tänker du på den liksom eran i ditt liv?
Jag är ju jätteglad att jag fick göra det. För min bakgrund är ju att jag först var officer och sen blev jag jurist.
Sen blev du gentleman.
Precis. Där är kombon. Ja. Därför jag uppträdde vit uniform. Nej, men så det var ju ett val att, nej men jag vill... Jag upplevde ju lite att både som officer och jurist så är man lite av en problemlösare. Man blir aktuell om det uppstår något. Men jag ville ha kul liksom, och överraska, berika. Nu kör vi. Så då bytte jag. Och jag är bara glad att det har fungerat. Mm. Så det är ju en enorm glädje. Och framförallt att det funkade... För i början var det ju inte så svårt, om man kan säga så, att åh, vad häftigt du har bytt väg, vilket stort kliv. Nej, därför att då var jag ju inte så igenkänd. Så då hade jag ju kunnat, som min äldre generation sa till mig, falla tillbaka. Just det är så bra att du har en utbildning, Henrik.
Två.
Ja, som du kan gå tillbaka till. Och det kunde jag ju, men sen kommer man efter en stund till någon slags point of no return, där man, ja men nu är du känd för någonting, då är det jäkligt svårt att säga att nej, men nu ska jag gå tillbaka och bli brottmålsadvokat.
Men du hade ju kunnat bli avtalsjurist till exempel.
Ja.
Sitta på något dammigt kontor och fakturera 150 lax i månaden.
Och jobba med alla artister som man själva.
Exakt.
Nej, så att jag, det är ju jättekul. Mm.
Men för det där är ju intressant. Jag menar, jag har ju människor i min närhet som liksom, ja, men som kanske aldrig kommer loss ur det där. Men det känns som att du har liksom ändå bytt bana, ja, 3 gånger, va?
Mm.
På sätt och vis 4 också, för jag tänker att stand-upen ändå är ett jättestort steg också.
Ja, vad kul att du säger det, för jag upplever det själv så.
Ja.
Ja.
Och då tänker jag, är det liksom, är det mod eller vad fan, är vad är det? Va?
Ja, alltså utifrån sett kanske det handlar om det. Egoistiskt sett så är det nog att man vill utveckla sig.
Mm.
Att ta ett steg till, att känna att jag fortsätter inte bara på en bana. För att det är klart att det kan upplevas som spännande, men samtidigt så alla har vi våra jobb och roller, så det är inget konstigt. Utan det var för mig att jag ville... Jag är mest glad över att jag har gjort det. Att jag kan titta på mig själv och säga, ja, men jag gjorde det. Och sen om det går bra eller inte, det är ju nästa fråga. Men det första är att man bygger sig själv och sin känsla att, ja, men det var bra gjort. Jag testade det här. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och sen om vi tar film till exempel, jag vill ju göra mer film, men det har det ju inte blivit. Okej, fine. Jag provade det, jag tyckte om det, men sen finns det ju massor av faktorer man inte bestämmer över. Där man önskar någonting, men...
Men det är ju... Sen tänker jag också att det, av alla de steg du... Om jag ska analysera din karriär utifrån, så av alla de steg du har tagit, så känns det ändå som att de 2 första då, kanske med det militära, tänker jag kommer kanske inte... Nu ska jag analysera dig. Det här är liksom fördomsprofilen på dig.
Yes.
Det militära...
Ja.
Det kommer inte primärt hemifrån, utan från din, ja, var du kommer ifrån socialt helt enkelt. Mm. Däremot att du gick in i juridiken, det är 100% för att plisa pappa. Sen, liksom tv-karriären, det är ett så kallat bananskal. För du var med i periferin av något gäng och sen så sveptes du med, hade talang för det och... Och så blev det tv och bara farten. Det var liksom aldrig riktigt en plan. Den första gången du har tagit ett sånt riktigt beslut var när du gjorde stand-up.
Bra. Det gör lite ont, men du har ju rätt. Mm.
Det är också därför...
Jädra vad bra sagt.
Det är också därför du är så glad över det, tror jag. Att du först efter 50 liksom på riktigt så här, men vad fan, det här ska jag göra.
Ja.
Eller var det efter 50? Förlåt, nu kanske jag var taskig.
Strax före.
Ja, förlåt.
Men ja, 50, det är en bra milstolpe. Nej, men du har ju rätt. Det är, alltså helt... militären var ju... Om jag gör en recap på det du sa.
Gärna.
Så var ju den ganska lätt, därför att det var lumpen på den tiden. Det vill säga alla gjorde militärtjänstgöring. Sen att gå vidare var rätt att göra. Det, att gå vidare till reservofficer och gå på... På officersutbildningen, det var liksom rätt i sammanhang och miljö och uppväxt. Juridiken, helt rätt också. Men du kanske vet att pappa är advokat?
Ja.
Okej. Okay. Så det var nog... Och det var...
Fortfarande verksam, frågetecken.
Ja, faktiskt. Okay. Mm. Några styrelseuppdrag och sådär. Så det är fantastiskt kul.
Han har ätit en och annan langgång.
Vad sa du?
Han har ätit en och annan
langgång. Ja, han har varit med.
Det är min liksom... Sinnebild av att sitta med i en styrelse är att man får äta landgång ofta.
Ja, och tycka till lite.
Mm.
På ett fåtal möten varje år och ändå känna att man är viktig.
Landgång vill jag säga bara till de yngre lyssnarna. Det är som en smörgåstårta fast smalare. Eller hur? Är det inte det?
Ja, en bit alltså.
Ja, jag antar det. Men den är gjord så.
Ja, den är gjord som en liten smörgåstårta. Ja, precis. Ja. Räkor och maja, det är... Då vet man att man har kommit någonstans när man blir serverad langgång. Det var, nu har jag nått en position.
Ja.
Nej, men det är... Ja. Nej, men det är jättekul och väldigt glädjande att få ha kvar pappa och att han är så pigg och stark. Men så fram tills det... Så där var ju allting rätt. I formatet uppväxtfamilj. Jag kommer från en konservativ familj med extremt konservativa värderingar. Så att det blev ju... Det blev... Ja... Bananskal in i tv-branschen. Lite bananskal. För att jag hade turen att få vara med i ett gäng som var extremt duktiga. Såklart. Sen vill jag väl ha lite ära på att jag ändå bidrog med någonting som gjorde att jag fortsatte med det. Men självklart.
Det sa jag också. Att det du sa hade du. Talang för det.
Ja, talang. Men utan gänget Humorator så hade det nog inte blivit den break det blev. Och sen att, så att steget var nog att orka fortsätta i branschen, att våga göra det. För det slutade ju med att gänget upplöstes och alla gjorde sitt. Där kom den stora prövningen. Mm. För bara, okej, nu är du själv. Nu får du klara dig. Nu finns det ingen här som skriver det perfekta manuset och så vidare. Men stand-upen var ju den stora prövningen. Absolut. Det...
Men vad fick dig att fortsätta där då, när du var ensam? Vad är vi då? Någonstans vid millennieskiftet typ?
Ja, det är vi nog. Mm. Det är strax före. Det var att jag hade... Ja, men det var så kul. Jag kände att det här... För jag hade två vägar inom juridiken. Antingen var det att kliva in på affärsjuridik här i Stockholm. Jag hade öppningar där. Alternativet var att jobba med typ som legal officer inom Försvarsmakten. Det vill säga att man har någon som håller reda på alla regler som behövs vid strid. Men då hade inte Sverige så mycket styrkor utomlands som vi har idag och så vidare. Men det var ett alternativ och det tyckte jag var jätteintressant. För jag skrev min uppsats inom juridiken i internationell jurisdiktion heter det. Hur man lagför krigsförbrytare och sådär. Ja, nu tappar jag bort mig. Nu är jag så inne i den.
Vi skulle tillbaka till vad som fick dig att...
våga fortsätta.
Ja, precis.
Just det. Jo, och det var ju att det funkade. Att det var att jag var glad. För jag kunde göra jämförelsen med... Inte minst, du är ung, du tutar och kör... Och säga vad man vill, men det är kul att ha pengar att festa för. Mm. Så enkelt är det. Och att då tjäna en tiondel av vad jag skulle göra på en advokatbyrå. Men ändå vara gladare i själen. Gjorde att jag kände att nej, men det är det här. Och är det nu så att det här är så vansinnigt roligt, då kör vi.
Kan man kanske dra in här då liksom att du hade med dig hemifrån att, ja, men något slags ändå skyddsnät?
Nej, faktiskt inte, utan det var ganska jobbigt.
Okay.
För det tog en stund för hemmet att förstå att okej, det är en kul hobby. För och idag förstår jag ju vad det beror på, till exempel om vi tar pappa. Han förstod ju inte det här. Han trodde att det var okej, du spexar. Nej pappa. Spex är att jag klär mig i tågakläder med studenter och utan nu är det professionellt. Mm. Men han hade ju ingen aning om hur den branschen funkade. Utan hans enda referens var... han är ju 90, så att när han tänker tillbaka på sin tid som ung och okej, vad hände med dem som började som skådespelare på 40-talet? Det kanske inte var så lyckat. Så han var nog mest rädd för att måste jag försörja den här killen hela livet nu?
Hur hamnade han i Sverige?
Oj, lång väg. Han är född i London, så han har varit med om en spännande resa. De var i Spanien och sen kom spanska inbördeskriget. Då var de tillbaka till London, sen började tysken bomba London och då åkte de till Helsingfors för att slippa undan bombningar. Och då började ryssen bomba och då kom han som flyktingbarn till Sverige.
Okay. Mm.
Så att han är en av dem som skeppades över när familjen var kvar.
Är han adopterad... Eller var han så gammal då? Eller
nej, han hade turen att få komma hit med en bror och hamna hos en familj som tog hand om bägge tillsammans.
Okay.
Som han då kom att kalla sin farmor. Det blev någon slags reservmamma som tog honom under sina vingar under hela skolperioden.
Och men hur sen, gammal var han kom till Sverige? Jag är så jävla dålig på matte.
Vad kan han ha varit? 10, 11?
Ja, just 11. Det. Det är 80 år sedan 1941.
Mm. Så att och sen blev han kvar.
Sorry.
Ja, nej, så att, nej, så att alltså det var ju en krock.
Mm. Att få honom att förstå vad
han höll på med. Mm. Så där fick man slåss för att nej, men det här är det är det jag vill göra.
Och han, du bjöd honom givetvis på dina föreställningar och
ja,
bänkade dig med dem på när du var på TV och
både, han är ju den generationen som jag har fått höra från andra att han säger att vad Henrik är duktig och det är så kul och sådär. Men att sätta sig ner face to face och säga fan vad bra du är.
Mm.
Det ingår inte i hans, han har ju inte, man ska ju ta i beaktande, han har gått igenom krig och han har inte haft sina föräldrar och sådär. Så att det har inte varit. Fördelen med det är ju att det har ju blivit en stresstest för min känsla att vara kvar i branschen. Att bara, nej men det här är jag. Jag vill göra det här. Och idag är det ju super. Mm. Men just i skiftet där när jag började var ganska tufft.
Ja, det kan jag förstå. Det jag läser in då är liksom något slags ändå att det har varit lite knepigt att få hans bekräftelse.
Ja, eller bekräftelse. Förståelse.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och just när du kliver in i någonting nytt så behöver du vill bli omtyckt av publiken, du vill att alla ja men få bekräftelse på att du har gjort ett bra val. Men det är ju samma sak som när man står på scen, så kommer jag ihåg att i början om jag körde den för en publik 1000 pers, 800 tycker att det är kul, 200 tycker att Henrik är så där. Då hade jag ju fokus på de 200.
Mm.
Och liksom har en liten baktanke som är snälla älska mig. För man vill ju det. Tills jag insåg, det kommer aldrig bli att jag kanske fångar alla. That's it. Utan jobba för dem som tycker om det. Och när man blir lugn i det, så visar det sig att man blir så lugn och skön så att de där 200 kanske ändå följer med.
Mm. Det vill säga, även pappa.
Just det.
Ja. Så att säga. Min mamma var 800.
Hon är,
och din pappa var 200.
Ja, mamma, ja, hon har ju betytt, ja, precis, huldande moder och sådär. Och vad roligt. Och.
Mm.
Ja, det kanske är, du menar att allting handlar om ett pappakomplex här alltså?
Nej, det säger jag inte. Men det var så jag läste dig.
Ja. Ja, men det är spännande.
Mm.
Hur allting påverkar och hur man, vad man vill och.
Jag tänker så här, jag vet att du pratade ju tidigt om även i den här intervjun, om liksom personligt och privat och så där. Men jag bara tänker på om din farsa har liksom haft den betydelsen han har haft på dig. Har du liksom tagit spjärn mot det i ditt eget föräldraskap?
Ja, det har jag gjort genom att aktivt jobba med mig själv. Att påminna mig om vad reagerade jag på, vad var bra, vad var dåligt med min uppväxt och försöka översätta det på, jag har 3 söner,
mm,
på dem. Och man blir ju hårt påmind om att man faller tillbaka så lätt och fort i gamla mönster. Så jag har sagt till dem att ni måste påminna lugnt och fint om när jag går åt ett visst håll.
Vad är det för håll då?
Att ta i, att jobba, att brinna för något. Ja, att livet kanske inte alltid är en fest. Men då hugger man i. För det är också det som har hjälpt mig i den här branschen, kan jag faktiskt säga. Att man kommer ifrån, när jag kom in, när man kommer utifrån, jag har inte gått scenskola och har inte den kompetensen kanske, men vad jag hade när jag kom in var att okej, nu ska vi göra det här. Och det är möjligt att vi alla har dåliga dagar, surt kaffe, tårn i tröskeln, bråk hemma, vad vet jag, men det skiter ju tittaren i. De vill ha kul. Och då går vi in och gör det. Så det har jag tagit med mig, och så att jag försöker. Men samtidigt så är jag nog noggrann med att pojkarna ska få välja exakt det de vill. Det är den stora lärdomen. Gör det du tycker är kul, för det blir du bra på.
Men jag tänker också, säger det någonting om dig om att du liksom, du har aldrig flyttat ifrån den här ön, va? Där du bor.
Nej, ja, man bodde ju i stan. Jag bodde i stan när jag var
och sen
yngre.
Uppsala,
och sen, ja, då, ja, sen först pluggade man och sen kom man tillbaka och då bodde jag i stan. Mm. Och sen fick vi barn och tänkte, vart ska vi flytta? Tittade på lite allt möjligt men landade då ute på Lidingö. För det ligger nära och...
Ligger ju inte nära någonting egentligen.
Ja, nära Frihamnen och klustret utav media.
Ja,
man kunde cykla över bron, ja, så är du mitt i smeten. Mm. Eller så är det en omskrivning i mitt huvud. Ja, det var nog... Det är skönt, man hittar, det funkar. Och... Sen finns det ju mycket att tycka till om. Det, man har ju kunnat hämta mycket material till stand-upen där ute.
Mm. Jag funderar på, men det kanske inte är applicerbart på dig, men jag hade någon människa här, jag kommer inte ihåg vem det var, jag är ganska säker på att det var en skådespelare som liksom hade mörkat, det är inte exakt samma sak, men som hade mörkat att hon var uppvuxen på Östermalm.
Aha.
Att det är liksom genom hela scenskolan så var det såhär, ja, var kommer du ifrån? Såhär,
ja.
Peka mot någonstans,
ja.
Åt stan till liksom. Men det har aldrig varit ett problem för dig att du kommer med liksom... Jo, men det här har jag pratat med Henrik Dorsin också. Just att liksom konnotationerna... Nej, Micke Lindgren. Förlåt, Micke
okay,
Lindgren.
Ja.
Just att så här, problematiken med att komma från Lidingö och sen ändå vilja hålla på med humor som ju ska vara folkligt. Liksom.
Jag tror att problemet ligger i att man vill bli bedömd för den man är. Och det är... tror jag lättare att bli om inte någon kan pinpointa dig. Okej, kommer jag med massa bling-bling och märkeskläder och Rolex i en ny Porsche? Okej, folk gör värdering.
Mm.
Berättar du var du är uppväxt? Folk gör en värdering. Som inte alls behöver stämma överens med hur det faktiskt var. Jag menar, tittar du på dem och Henrik och Micke och mig själv där ute så är det ju liksom inte... Att man är uppvuxen i någon dunder miljonvilla och sådär. Så man kanske var rädd för den bilden.
Mm.
Och de, ja, men titta på mig för den jag är. Sen när folk har satt sin bild, då är man ju inte rädd för att ta upp det. Inte jag.
Nej.
Men jag har nog inte varit det från början heller. För jag är den jag är och så får jag hoppas på att människor accepterar det.
Mm. Hörru, jag tänker på, jag ville tillbaka till det här med de 25 åren i tv-branschen och liksom, hur många pitcher har du suttit i, tror du?
Oj, man har gjort pitcher och till och med mer än pitch, pilot heter det när man gör ett test av snitt eller delar av. Det är många.
Mm. Det är hundratals, eller?
Nej, kanske inte så många. Men snudd, vi är där uppe och tassar.
Mm.
Och många har varit väldigt roliga och bra, så att det tycker jag själv.
Mm.
Men så är ju ett utvecklingsarbete. Det tog nog ett antal prototyper innan alla olika saker, vad det än är, tas fram.
Vad har blivit bäst av det du har gjort?
Förhoppningsvis jag själv.
Okej.
Att jag har fått lära mig och kunnat gå vidare och ta den här produkten Henrik vidare. Men bäst, generellt sett vet jag inte, bäst för mig har ju varit när man har varit med i någon film som Klassfesten, där jag var en tragikomisk karaktär, frånskild, lite trasig, osäker, grundglad kille som försöker se det positiva i att det är mörkt alltså.
Mm.
Och man känner med honom empatiskt. Så den betyder mycket. Så att, och sen såklart parlamentet som tuffar på och innebar att man blev igenkänd.
Mm. Jag tänker liksom, med all respekt då, så jag sa förut att jag liksom, den senaste liksom stora medierundan du gjorde var kring Playa del Sol säsong 3.
Mm.
Och jag känner så himla mycket i dina svar att du inte tror på den.
Ja, du får nog ändra tempos där. Trodde.
Trodde. Mm.
För det gjorde jag.
Okej.
Okay. Men efter diverse runder och komplikationer så kanske inte slutprodukten blev exakt det man såg framför sig i början.
Nej, fast när du sitter i alla de här intervjuerna, då känner jag ju att du är inte med.
Nej.
Det är inte med det största av självförtroenden du säljer in det. Det blev jättekul. Det ska bli jättekul att se i rutan. Verkligen. Så kul. Kanal 5 klockan 9. Ja.
Fan vad duktig du är på att känna och kunna. Du skulle kunna jobba på så här Säpo som interrogator. Och bara, jag vet vem du är. Mm. Det är faktiskt sant. Det är mycket som står på spel. Jag tyckte de två första säsongerna var jätteroliga och fina.
Särskilt den första tyckte jag var bra.
Ja. Mm. Karaktärsdriven sitt, alltså en liten ensemble, och den föregick ju Solsidan, så det var liksom någonting nytt på TV. Och den andra blev lite mer, där drog man iväg lite i manus och det blev spejsat med buktalardockor och alltså kanske tappade lite av den här som vi var inne på tidigare, trovärdigheten i att man ska ändå kunna tro på det som händer. Även om det är långt bort och larvigt och man själv inte kanske upplever det, så i grund och botten ska det vara något trovärdigt. Och sen är det ju risk att väcka ett gammalt format till liv igen.
Mm.
Så det kan ju göra ont att... Åh. För vad jag märkte var att, för att om du tar ett gammalt format och väcker liv i det, så måste det vara så in i helskotta bra för att vara värt det, enligt tittaren.
Mm.
För vi har ju en förmåga att minnas det som är bra. Så att när man tittar tillbaka så säger man, åh, säsong 1 var jättebra. Jo, det var ju mycket där som kanske inte var det. Men det har vi ju glömt. Mm. Utan vi tar med oss russinen. Så att, nej. Jag vet inte, katsingen. En säsong 4 där vi smashar in den rejält och visar.
Mm.
Det är man
sugen
på.
Det finns på... Någon slags i roadmappen för dig.
Ja, det gör ju det. Och nu kommer ju corona och ställer till det och sådär. Men sen är det klart att visst vaknar man på natten kallsvettig över att en viss kritiker har satt tänderna i säsong 4 och bara, hur tänkte de nu?
Mm.
Så är det ju. Det...
Men jag tänker sådär att det där är ju, jag menar... Nu får ju du kanske då bära liksom hundhuvudet lite för om det inte blev så bra. Men det är ju för att du syns mest i rutan.
Mm.
Men det är ju ganska lite ditt fel inom citationstecken, tänker jag, om det inte blir bra. Det måste ju kännas lite frustrerande.
I mina mörka stunder så är det ju väldigt lite mitt fel. För du har manusförfattare, du har produktion, du har regissör, du har klippare, kanalen som tycker till och ska dra åt ett visst håll. Så du kan ju leverera någonting som blir någonting helt annat. Mm. Så är det ju. Men så det är ju det som gör att du står där framme och tar det.
Vad fan gör man med de känslorna? Går till psykologen eller? Alltså...
Då begraver man djupt in i sig själv.
För det är ju svårt att säga till svenska folket liksom. Hallå, det var inte... Alltså det...
Ja, men så kan man ju inte säga heller.
Nej, jag vet. Men...
Utan man får ta det.
Mm.
Nej, det är kluvna känslor. Man vill gråter, på något sätt förklara sig.
Gråter hela vägen till banken.
Ja, om det ändå var så väl. Då hade det varit lättare. Men ja... Det förtjänar också ett eget kapitel, det här med hur man ska hantera sådana känslor där man vill förklara sig och samtidigt ska stå där. Mm. Nej, den är svår.
Mm. Ja, men då tänker jag mig att lite grann för att dra en parallell då till det här med stand-upen, att liksom, ju mer kontroll du har över den liksom kreativa processen och är med i manus och införsäljning och så, desto mer troligt är det då att slutresultatet blir där du ville.
Ja, om det sen blir bra eller dåligt vet jag ju inte. Men då kommer jag rakryggat stå längst fram och säga, jo, det här var vad jag bestämde.
Mm.
Det här tyckte jag.
Och jag tänker också att, jag tänker att du inte hade suttit här 25 år senare ifall inte din humorkompass på något sätt pekade rätt.
Det ska jag låta vara osagt, men jag hoppas ju att det är så att jag ändå har en humor, moralisk och etisk kompass som oftast funkar.
Mm.
Och den, av den enkla anledningen att jag vågar skeva ur den ibland. jag vågar dra en magnet åt lite åt sidan för att okej, okay, vad händer om pilen går hitåt då? Bara, nej, dit ska du inte. Okej, okay, då går vi tillbaka.
Mm.
Och samtidigt försöka ändå förnya sig, för att du kan ju lika gärna bli ganska tråkig om du bara, ja men då fortsätter jag med det här, och så blir du någon slags mellanmjölk i det hela. Så att hela tiden ändå försöka. Så det känns ju jättekul. Det kan ju vara en bra summering på 25 år i branschen.
Mm.
Att man ändå fortsätter.
Ja, ja, uppenbarligen.
Som borde visa något. Men helt klart är att ta mer ansvar för produktion. Lägga sig i mer har jag lärt mig. Men lägg dig i. Ta ställning. Ta tag i det. Våga ta ansvar. För då står du också som ansvarig i slutändan. Good or bad, men det tror jag alltid uppskattas att någon räcker upp handen och säger jag tar den bollen.
Mm. Ja, men jag tänker liksom just som humorist liksom, eller alltså skådespelare med humor som inriktning, så tänker jag mig att du väl både en och annan gång har stått på set och känt så här, nej, men vet ni vad? Det blir roligare om vi gör så här.
Mm. Det har hänt.
Ja.
Och så står det en regissör eller producent och säger nej.
Okej. Okay.
Mm. Eller säger att okej, men vi gör som det står i manus och det vi har tänkt, och så gör vi din version.
Mm.
Och så får man göra den, och så känner man, nej, men det var ju skönt. Men det kanske inte är den som kommer med i klippningen sen. Så att,
men då finns det i alla fall.
Ja, men som du säger, att visst har man ibland känt att
Vi har kommit fram till frågor du inte fått förut. Hur många toapappersrullar ska det finnas hemma för att du ska känna dig trygg?
4.
Okej, okay. En per toalett.
En och sen några till så att jag inte behöver tänka på det.
Okej, okay. Ja, det här är per toalett. Har du 4 toaletter?
Nej.
Nej, 2.
Nej, men alltså det är skönt att det finns. Så att, för när det är en kvar.
Var det för privat att svara på hur många toaletter du har?
Alltså, jaha, nej, 3.
3?
Ja.
Så då vill du ha en extra per 4 plus 3, så är det.
4 gånger 3, 12.
12 ska du ha hemma?
Ja,
okay.
Nästan lite neurotiskt. Nej, men det är så skönt, för då behöver jag inte tänka på att fylla på.
Nej, vad härligt också att ha många toaletter som man kan köpa en sån här 12-bal.
Ja.
Har du ett märke som du oftast köper?
Nej.
Nej. Vad har vi på fisken Harr? Och med vi menar jag du.
Vad har vi på
fisken Harr?
Harr?
Ja.
Där har jag ingenting.
Nej.
Shit, vad tomt. Det hade ju varit grymt att slänga upp ett fantastiskt recept här, känner jag, men nej.
Nej. Och du har aldrig dragit upp en harr?
Nej.
Nej. Har du fiskat?
Ja, det kan ju hända att jag har dragit upp en harr och tänkt, vad är detta?
Slänger i den jävla.
Ja, den där vill jag inte.
Jag drog upp en sutare en gång. Den åt vi ändå upp.
Ja, men vad är en harr då?
Det är en väldigt fin fisk.
Aha.
Kan vara släkt med laxen kanske. Vill du att jag ska googla här? Så
som
att
fiskas
se
i svenska vatten. Som, alltså, man kan få upp den.
Ja, ja, herregud. Så här ser
här
ut.
Är det ju. Ah, ja. Okej.
Okay. Timalius Timallus heter den. Oj, kolla. Där var en fin harr du.
Nu ser vi en fantastisk bild här.
Ja.
Stolt fiskare. Ja, men då har jag lärt mig någonting nytt. Tack.
Det var det lilla. Hur avundsjuk är du på min matta?
Mycket.
Ja.
Det är en tjock, skön matta som inte är för tjock. För vissa mattor kan man uppleva, åh vilken matta, och sen översätter man det tyst för sig själv, så, det är lite för, va? Det är liksom, det är nästan lite mjuk så här. Det här är inte nyttigt. Man ska ändå känna golvet under den. Men den här är jätteskön.
Mm. Finns det någon fyr du brinner för?
Långe Jan.
Jaha.
Mm. På Öland.
Mm. Är det norra?
Det är södra, va?
Okej. Okay. Är det Erik som är i andra?
I norra änden.
Ja. Men det är Jan som är din fyr.
Ja, därför att längst där nere finns det fågelskådning.
Mm.
Så, och pappa var inne i mycket i det. Så att, i barnåren fick man stå där.
Mm.
Och jag hade väl inte något brinnande intresse av att titta på massa olika konstiga fåglar. Men det var spännande med fyren att få gå upp.
Mm. Ja. Nej, men det är plus en på farsa med fågelskådarambitioner.
Ja.
Helvete vad tråkigt det var. Åka ut till någon jävla sjö i gryningen.
Ja, Hornbörsön.
I wish.
Aha.
Det här var någon pissjö utanför Strängnäs. Hisspitcha rymden.
Hisspitcha rymden. Shit, nu måste man ju tänka. Okej, okay, inga begränsningar. Att dra en hisspitch om rymden för någon. Men med hisspitch menar du att jag ska sälja in den ju.
Ja,
att
precis.
Det här är...
Krängrymden.
Krängrymden. Allt är rätt i rymden. Den är oändlig. Man kan hålla upp några fingrar. Hur många fingrar har jag bakom ryggen? Och det är alltid rätt, för det finns inga rätta eller fel. Alltså, rymden för mig är obegränsad i tid, rymd och fantasi. Det kan ju finnas vad som helst där ute som vi inte vet om. Så skulle jag hisspitcha rymden, skulle jag säga, var du än tänker, var du än känner, så finns det i rymden.
Wow, lite skrämmande också. Hur mycket mörka tankar ska du veta?
Ja, då finns det oändligt mycket mörka där ute också. Oh. Men det finns mer ljus, så du ska inte vara rädd.
Okej, okay, vi får se. Vad vill du ha för den?
Ingenting.
Oh, wow.
I rymden är allt gratis.
Ja, men då tar jag den.
Vi delar på det.
Då tar jag en, tack. Käre Henrik Hjält, vi har fullbordat vårt samtal.
Ja, vad spännande.
Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack själv för att jag fick komma.
Henrik Hjält, och jag är så glad också att jag fick damma av Värvet-spelet med honom som ett slags uppvärmning. Den går också att lyssna på och ligger i flödet som alla andra avsnitt. Kul tycker jag. Kul vore det också om ni ville skriva en recension och ge ett gott betyg till Värvet i er poddapp. Tack så mycket på förhand och... Nej, nu får han sluta be om saker. Ja, jag ska strax. Lyssna gärna på min nya podd Tack för maten också, som jag gör med Siri Barje. Den är till för alla som någon gång känt hunger och velat göra någonting åt det. Men den här podden görs av Camilla Fogelborg, mig, Kristoffer Triumf, och ges ut av Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.